Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Thumma ma ba'd. Vi har kommit fram till hadith 27 från al-Arba'in al-Nawawiyya. Och här kommer författaren att nämna två hadither som har ungefär samma betydelse. عن نواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. I denna hadith så sa profeten عليه السلام att البر fromhet är god karaktär. Wal-ithm, synd, är det som du inte känner dig bekväm med och det som du ogillar att andra människor ska få reda på. Berättad av muslim. Och hadithen efter. An Wa'bisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu qala ataytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil bir wal-ithm. Wabisa radiyallahu anhu, han sa jag kom till profeten a.s. och då så sa profeten till mig du har kommit för att fråga om al-birr wal-ithm, fromhet och synd. Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Jag sa ja, ja Rasulullah. Han sa rådfråga ditt hjärta. Al-birru ma tuma'annat ilayhi an-nafs wa tuma'anna ilayhi al-qalb. Fromhet är sådant som själen och hjärtat känner sig bekväm med. Wal-ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftawk. Medan synd är det som känns obekvämt i själen och i bröstet och även om folk skulle ge dig fatwa. Det vill säga att denna sak är tillåten. Och den hadithen är också inshallah hasan, den är godtagbar. Ja. De här två haditherna handlar om en väldigt viktig sak. Och det är, vad är al-birr? Vad är al-ithm? Och den handlar också om al-wara. Vad är fromhet? Vad är synd? Och vad är al-wara? Eller vikten av al-wara. Och al-wara har vi gått igenom tidigare. Det är att lämna det som skadar dig i nästa liv. Att vara försiktig i religionen. Att inte göra någonting förrän man vet att det är tillåtet. Hålla sig borta från det som är haram och det som är otydligt. Och endast ge sig in i det som är tydligt och det som är halal. I denna hadith så sa profeten alayhi salatu wasalam Al-birru husnul khuluq. Birr är god karaktär. Al-birru husnul khuluq. Eller man kan säga att god karaktär är inget annat än birr. Yani, vad är god karaktär? Eller vad är vad är al-birr? Jo, det är god karaktär. Ja, vad är al-birr? Det är god karaktär. Och al-birr är fromhet, brukar det översättas till. Och det finns ju på många ställen i Koranen, al-birr. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Samarbeta på al-birr, fromhet och taqwa, gudsfruktan. Och vad kallas en person som har den här egenskapen att han har birr? Vad kallas han för? Bar. Och plural? Abrar. Innal abrara. Lafi na'im. Ja. Och motsatsen till birr är ithm eller fujur. Och birr, när det nämns i sharian, i hadithböcker och fiqhböcker och så vidare, så handlar det ofta om birr al-walidain. För en av de största av fromhet och goda gärningar man kan göra är just mot ens föräldrar. Men birr, som de lärda säger, är ett generellt ord, fromhet, som omfattar allting gott i islam. Det omfattar allting gott i islam. Det omfattar de inre gärningarna och de yttre gärningarna. Människan kan göra gott med sitt inre, med sin tro, genom att tro vad som är korrekt, och göra gott med sina kroppsdelar, att göra salah och så vidare. Birr omfattar båda dessa. Och beviset för det är en aya som också kallas för ayatul birr i surat al-Baqara, vers 177. Där säger Allah azza wa jall: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Fromhet, al-birr, är inte att man vänder sig till öst eller väst i bönen, utan fromhet har de som tror på Allah, de som tror på Allah och den yttersta dagen, änglarna, böckerna och profeterna. Så det här är birr. Den som tror på Allah, domedagen, profeterna, böckerna. Det vill säga de inre gärningarna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ صَلَاتَ وَآتَ الزَّكَاءِ. Till slutet på versen. Allah säger sen: och de som ger av sin egendom. Vad är birr? Jo, de som skänker av sin egendom. Trots sin kärlek till sin egendom så skänker de till nära släktingar, faderlösa, de behövande, den vägfarande och tiggarna, för att frigöra slavar. Och fromhet har de som förrättar bönen och betalar allmosan och som håller sina avtal som de har slutit, och de som är tålmodiga i tider av fattigdom och lidande och när det blir strid. Det är dessa som har uppriktighet, eller det är dessa som uppriktigt tror, och det är dessa som är de gudsfruktiga. Så i denna aya så nämner Allah azza wa jall att al-birr, fromhet, är allt detta. Att tro vad som är rätt och att agera på det som är rätt i islam. Så i denna hadith så sa profeten alayhi salatu wasalam: al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Fromhet är god karaktär. Yani, fromhet, som vi sa, omfattar hela religionen. Och här så sa profeten sallam: fromhet är god karaktär. Vad menas med det? Betyder det att fromheten begränsas till gott beteende? Nej. Det betyder att gott beteende är en av fromhetens viktigaste egenskaper. Precis som då profeten alaihi wasallam, han sa till exempel: ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Att göra du'a är dyrkan. Eller dyrkan är att göra du'a. Betyder det att ibada, dyrkan, bara är att göra du'a? Nej, det betyder att du'a är den bästa dyrkan. Hänger ni med? Profeten alaihi wasallam, han sa också: al-hajj wa arafa. Att stå i Arafa är hajj. En hajj är inte bara att stå i Arafa. Men att stå i Arafa är typ det bästa du gör i hajj. Så man, när profeten Al-Islam säger: al-birru husnul khuluq. Det betyder att god karaktär är från de bästa och största av egenskaperna av fromhet. Okej? Okay? Och husnul khuluq kan också betyda två saker. Det är viktigt att förstå det här. Husnul khuluq, som ofta översätts till god karaktär eller god moral, kan också betyda två saker. Husnul khuluq kan betyda, som vi sa, god karaktär. Taib. God karaktär, hur man bemöter andra människor. Den andra betydelsen av husnul khuluq är att det betyder religionen. Al-khuluq kan betyda religionen. Som då Allah azza wa jall säger i surat An-Nun: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah azza wa jall beskriver profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med att han har en otroligt god karaktär. Och vissa av salaf de sa: wa innaka la'ala dinin 'azim.
tous les mujahid, ou bien sauf sahaba dans ça, wa innaka la'ala dinin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yani din azim. Att du Mohammed sallam har sannoliken en mäktig religion. Så khuluq kan betyda din. Och det här är också som hadithen där profeten alaihissalatu wassalam han sa, innama bu'ithtu li'utammim makarim al-akhlaq. Allah sände mig endast för att fullborda den goda karaktären. Yani för att fullborda religionen. För ordet akhlaq omfattar religionen, hela religionen. Och vad som tydliggör det är det som vissa lärda nämner, som till exempel Ibn Qayyim al-Jawzi i hans bok Madarij al-Salikin. Han nämner att husnul khuluq, husnul adab, gott beteende och god karaktär är gott beteende mot människor, mot profeten alaihissalatu wassalam och mot Allah azza wa jall. Ja. Husnul khuluq är också mot Allah azza wa jall. Husnul adab, gott beteende, sunt förnuft eller god karaktär, är också jämt emot Allah subhanahu wa ta'ala. Hur? Yani, Allah azza wa jall skapade människan, gav henne hälsa, mat, kläder, dryck, eller afia. Allting gott som människan har fått är från hennes skapare. Så hur fult är det inte att denna fattiga skapare vände sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala och istället började dyrka någonting som är skapat. Förneka sin skapare eller dyrka någonting annat än sin skapare. Någonting som varken kan gynna eller skada. Kan inte gynna eller skada sig själv. Hur ska ni kunna gynna eller skada någon annan? Är det här bra akhlaq gentemot Allah subhanahu wa ta'ala? Är det här bra adab? Är det här bra beteende? Är det det? Utan tvivel, det här är den värsta akhlaq och den sämsta adab. Att en människa beter sig så här högmodigt och trotsigt gentemot sin skapare. Förstår ni? Så det här är den värsta formen av dålig karaktär. Och sen har vi god karaktär jämt emot Allah betyder också att man lyder honom i det han beordrar. Man underkastar sig hans påbud. Man håller sig borta från hans förbud. Det är också god akhlaq och adab jämt emot Allah azza wa jall. Och samma sak, god adab jämt emot Allahs sändebud alayhi salatu wassalam, är att vi idag lär oss hans sunna, håller fast vid hans sunna, försvarar hans sunna, går i hans fotsteg, respekterar honom och ger inte någon företräde framför honom av någon människa, vem det än må vara, och så vidare till slutet av alla de rättigheter som profeten har alayhi salatu wassalam. Det är också god karaktär och respekt mot profeten Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Och sen god karaktär mot människor är ju att man gör det som Allah har beordrat och det som profeten Allah har beordrat att man ska göra mot sina medmänniskor. Det Allah har uppmuntrat och det som profeten har uppmuntrat alaihissalatu wassalam. Så profeten alaihissalatu wassalam han sa då här al-birru husnul khuluq, att god karaktär eller fromhet är god karaktär. Och det är då en av de viktigaste av egenskaper. Att människan har god karaktär mot folk och gott beteende mot Allah Azza wa Jalla först och främst. Det är otroligt viktigt. Och därför så nämnde just profeten alaihissalatu wassalam också att en av de största, eller den största orsaken till att folk går till paradiset är, vad sa han? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Guds fruktan och god karaktär. En väldigt, väldigt viktig punkt här. Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam, och synd, eller ifm, motsatsen. Det som man får synd på sig för, det som man kan straffas för, är det som man inte känner sig bekväm med och det som du ogillar att folk ska få reda på. Och innan vi går in på förklaringen här, så lägger vi också till andra hadithen, för den förklarar den första här. Wabisa kom till profeten alaihissalam, och profeten sallam, han sa: du har kommit för att fråga om fromhet och synd. Du har kommit för att fråga om fromhet och synd. Hur visste profeten det, alaihissalam? Vissa ulema nämner att det här är min dala'il nubuwa, ett bevis på att han var profet, att Allah azza wa jall hade informerat honom om att den här mannen kommer att komma och han vill ställa de här frågorna, så svara honom. Andra lärda säger att det är också möjligt att någon av sahaba sa till honom att Wabisa söker svar på de här frågorna. Till exempel, han har gått och frågat om de här sakerna. Så att profeten alaihissalam var förinformerad om detta. Båda kan vara korrekta. Så Wabisa radiallahu anhu kom här för att fråga om vad är al-birr och vad är al-ithm för någonting. Och profeten alaihissalam, han sa: istafti qalbak, rådfråga ditt hjärta. Fromhet är sådant som själen och hjärtat känner sig bekväm med, alltså finner frid i. Medan synd är sådant som känns obekvämt i själen och i bröstet, även om folk skulle ge dig fatwa att det är tillåtet. Ja. Så här har vi då definitionen av vad som är rätt och vad som är fel, vad som är fromhet och vad som är synd. Fromhet är det som man finner frid i hjärtat och själen. Och Sheikh Abdul Mahsin, han säger att Allah alam, för mig, det verkar vara att han betonar att det inte är någon skillnad på att känna frid i hjärtan och i själet, utan det är samma sak. Så fromhet är det som hjärtat finner frid i. Och synd är det som hjärtat inte finner frid i, det som känns orätt och det man skulle skämmas över att göra framför folk. Nej. Här nämner ulema att den här hadithen måste förstås i ljuset av några viktiga punkter. Och det är att vi har saker i islam som är halal eller wajib, de är klart och tydliga. Vi har bevis. De här sakerna måste man acceptera och underkasta sig, även om hjärtat inte skulle finna frid i dem. Till exempel, i islam är det tillåtet att stryka över strumporna när man gör wudu, eller hur? På villkor av att man har satt på sig strumporna när man har wudu. Vissa okunniga människor, de säger nej, aldrig i livet. De tar av sig strumporna varenda wudu och tvättar fötterna, eller hur? De känner inte frid i hjärtat. De känner sig inte bekväma med att stryka över strumporna. Har de rätt eller fel? De har fel. Förstår ni? Så hadithen ska inte förstås på det sättet. Att nej, han känner sig inte bekväm med att göra den här sunnan, då är den här sunnan fel. Lä. Utan har vi en klar och tydlig text, då praktiserar vi texten och underkastar oss texten. Hänger ni med? Samma sak, vissa muslimer känner sig inte bekväma med att bryta fastan i ramadan om de är sjuka eller på resande fot. De säger nej, jag måste fasta i ramadan. Hur ska jag kunna bryta fastan? Lä. Det är tillåtet. Även om du inte känner dig bekväm, det är något som är bra och tillåtet. Hänger ni med? Och det hände till och med sahaba. När profeten alaihissalatu wassalam beordrade sahaba det här med hajj, att slå ihop hajj och umra. Vissa sahaba känner sig inte bekväma, för de har aldrig gjort det förut. Förstår ni? Så att det som är korrekt, om du har bevis om Koranen och Sunnan, khalas, du måste acceptera det. Även om ditt okunniga hjärta inte känner sig bekväm med det. Eller hur? Och det här har Allah Azza wa Jalla nämnt i Koranen. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِ. Att det inte är tillåtet för en troende man eller kvinna, om Allah och hans profet har bestämt någonting, att de ska ha en annan åsikt. Om Allah har sagt någonting, om profeten alaihissalam har sagt någonting, det som åligger oss är att underkasta oss. Sami'na wa ata'na. Vi accepterar. Hänger ni med? Och det här är faktiskt en viktig punkt, för många människor har problem med vissa saker. du säger att det är halal att äta en luhum ahl al-kitab, om en kristen har slaktat ett kött, det är halal att äta, de säger la, haram, det är inte tillåtet. De kan inte acceptera, deras nefs finner inte frid i detta. Alltså vi talar om själva bestämmelsen, inte om sättet de har slaktat på. Så ni kanske känner igen det här, att många har problem med vissa saker. Så det är inte det som det handlar om. Och samma sak, vissa saker är klart och tydligt förbjudet i islam. Ja? Vissa saker är klart och tydligt förbjudet i islam. Även om ditt hjärta inte skulle finna, eller tyck, profetens definition av att någonting är dåligt är att man inte finner frid i det. Eller hur? Det känns inte rätt, det känns fel. Ja? Och du skäms för att göra det framför folk. Samma sak här. Det finns saker som är haram, men det finns folk som känner sig bekväma med att göra dessa haramsaker. Det tyder inte på att den här haramsaken är tillåten. Hänger ni med? Utan den är fortfarande förbjuden. Om du har ett konkret bevis på att den är haram. Och sen har vi de saker som är otydliga. Och det är de som menas med hadithen. Att den här sahabin känner sig osäker vad gäller vissa saker. Är de halal eller haram? Och det var då profeten sallallahu alaihi wasallam sa istafti qalbak, rådfråga ditt hjärta. Om du känner att de här sakerna är bra, du känner frid i de här sakerna, så är de inshallah okej. Okay. Om du känner dig osäker och så där otrygg och du skäms för att göra dessa saker framför folk, lämna dem. Och här nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam som ett kriterium som man ska gå tillbaka till om man är osäker. Och det är hjärtat. Men, vems hjärta? Allas hjärta? Nej. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa den här hadithen till Wabisa och Nawas. Två av sahaba som hade rena och vita hjärtan. Som sökte sanningen och underkastade sig sanningen. Och som hade ganska mycket kunskap om islam. Förstår ni? Så deras hjärtan som var fyllda med liv kände vad som är rätt och fel. Men det finns folk idag som har svarta, mörka, stenhårda hjärtan. Som inte kan skilja på rätt och fel. Eller hur? Som profeten al-Islam nämnde, att det kommer folk, eller det är en människa syndar och får den här svarta pricken på hjärtat. Om han gör tauba så tvättas hjärtat och den här svarta fläcken försvinner och hjärtat blir vitt igen. Men om han syndar och syndar och syndar och syndar så blir hjärtat svart. Tills det blir som ett hölje över hjärtat. Och man inte längre kan se vad som är rätt och fel. Man blir som blind. Audubillah. De här människorna som har det här svarta och hårda hjärtat, det är inte de som tilltalas i denna hadith. Att de ska fråga sitt hjärta om vad som är rätt och fel. För det finns folk, muslimer, som syndar dag och natt. Och känner sig bekväma, eller hur? Så du kan inte säga till dem, fråga ditt hjärta. Lä. Till dem ska du säga vad som är rätt och fel. För deras hjärta är redan dött. Eller hur? Så det är en väldigt viktig punkt att tänka på. Att det här hadithen handlar om de som har levande hjärtan. Och samma sak. Det som du skäms att göra framför folk är också någonting fel. Idag finns det muslimer som syndar och inte skäms. Eller hur? Och kanske till och med är stolta över att synda framför folk. Och tycker att de bryr sig inte. Eller hur? Och vissa kanske till och med går steget värre och skryter över sina synder. De är stolta och finner frid och de bryr sig inte och de skryter över sina synder. Nas'alallahu al-afiyah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa han om dessa människor. Han sa hela min umma är mu'afa, de är förlåtna. Förutom al-mujahirun. De som öppet syndar. Någon som syndar öppet och skryter över sina synder. En väldigt farlig egenskap. Och man förstår här också att en mu'min, al-abrar, skäms över att synda öppet. Al-fajir syndar öppet och bryr sig inte. Förstår man också här av hadithen. Så här nämndes då en väldigt viktig punkt. Och det är att en mu'min som vi ska nämna här, Ibn Rajab al-Hanbali, nämner att den här hadithen är ett bevis på att Allah Azza wa Jal har skapat människan, eller de troende, så att de känner igen vad som är rätt och vad som är fel. Att en troende, han har den här fitra, att han finner frid och känner sig bekväm med det som är bra. Och han känner en slags avsky och osäkerhet mot det som är fel. Och det här kanske bevisas, säger han, av hadithen där profeten alaihissalam han sa att Allah säger: "Inni khalaqtu ibadi hunafa muslimin." Jag skapade mina tjänare som monoteister, muslimer. Och sedan så kommer shayatin och tog dem bort från deras religion och förbjöd saker som jag tillåtit för dem och beordrade dem att sätta saker vid min sida som inte finns något bevis för. Så människan eller mu'min i sin natur har ett rent och en frisk själ. Och sen så finns det då shayatin som kan förstöra den här fina och vackra egenskapen. Och hadithen också: kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Att varje barn föds på al-fitra. Och sen är det föräldrarna som gör honom till jude, kristen eller majus. Och sen färg det här. Han säger: wa lihada samma Allahu ma amarahu bihi ma'rufan wa ma naha anhu munkaran. Därför kallar Allah det han har beordrat för ma'ruf. Eller hur? Al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ma'ruf betyder egentligen vad på arabiska? Det som man känner till. Och munkar betyder det okända. Det man inte känner till. Så ma'ruf, yani, det betyder att de troende, yani, kan känna inom sig att det här är någonting bra. Och munkar, att de inte känner till det. Någonting främmande och någonting som man inte känner sig bekväm med. Och Allah Azza wa Jalla nämner också, han nämner här, att de troendes hjärtan finner frid i att minnas Allah. Eller hur? Alla bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Det är också den här, att de troende finner frid hos Allah Azza wa Jalla. Så han säger här till slut också: فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير. Det här bevisar att vad som är rätt och fel inte blandas ihop för den troende som har insikt. بل يعرف الحق بنور الذي عليه. Utan den troende kan se sanningen med det ljuset som finns runt denna sanning. فيقبله قلبه. Vilket gör att hans hjärta accepterar denna sanning. Och yunaffir anil batil. Och han känner en avsky och avsmak till det som är falskt. Fayunkiruhu wa la ya'rifuhu. Så han tar avstånd ifrån det. Och han säger också: det här är det som menas med hadithen där profeten alaihissalam han sa: sayakunu fi akhir az-zaman qawmun yuhaddithunakum bima la tasma'una antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Det kommer komma ett folk fi akhir az-zaman, innan domedagen. De kommer att berätta saker för er som varken ni eller era förfäder har hört. Fa iyyakum wa iyyahum. Jag varnar er för det de säger och dessa människor. Yani han menar här att de kommer ya'tuna bima tastankiruhu al-qulub al-mu'minin wa la ta'rifuhu. De kommer med sånt som muslimerna inte känner till, det främmande. Någonting som känns fel. Och då så sa profeten sallam: akta er för dessa människor och det som de säger. Yani ahlul bid'a. Som kommer med nya saker som inte fanns för 100 år sedan, för 200 år sedan. Hizb al-fulani wa hizb al-fulani. Bid'a al-fulani wa bid'a al-fulani. Eller hur? Nya saker. Profeten varnade oss för denna bidda och dessa människor. Jag tänkte nämna en till fejda som också har att göra med det här. Som Sa'di nämner hans tafsir i surat Al-Anfal, vers 29. Då Allah Azza wa Jal säger: Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Och yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Ya ayyuhalladhina amanu, troende, om ni fruktar Allah, intattaqullah, om ni fruktar Allah, yaj'al lakum furqana, så kommer Allah att ge er en furqan. En furqan betyder något som hjälper dig att skilja på rätt och fel. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Och Allah kommer att förlåta er för era stora och små synder. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Och Allah, hans nåd är oändlig. As-Sa'di, han nämner här i tafsir, väldigt fint, han säger att en tjänare lever upp till ett taqwa är nyckeln till lycka. Att en tjänare lever upp till taqwa. Imtithal al-abd li-taqwa li-taqwa rabbihi unwanu sa'ada. En nyckeln till lycka i det här livet är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. وعلامات الفلاح. Och ett bevis på att han kommer få framgång. Och Allah azza wa jal nämnde otroligt många belöningar för de som har taqwa i detta liv och i nästa liv. Och i denna aya så nämner Allah azza wa jal fyra stycken belöningar för de som har taqwa. Alltså om ni kollar i Koranen, ni kommer finna så mycket belöning för taqwa. Men i denna aya, korta aya, så nämner Allah fyra belöningar för de som har taqwa. Det första är el-furqan. Att Allah ger personer som fruktar honom el-furqan. Och han säger وَهُوَ الْعِلْمُ وَالْهُدَى الَّذِي يُفَرِّقُ بِهِ صَاحِبُهُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ. Och el-furqan är kunskap och vägledning som hjälper människan att skilja på vägledning och villfarelse. Al-Furqan, den här gåvan som Allah ger de troende som fruktar honom, är att han får den här måttstocken som hjälper honom att skilja på vad som är rätt och fel. Al-Huda wa al-Dalal. Du kan se, det här är Dalal och det här är Huda. Wal-Haqq wal-Batil. Och vad som är rätt och vad som är fel. Wal-Halal wal-Haram. Wa ahlu sa'ada min ahli shaqawa. Och folket som är framgångsrika, folket som följer den rätta vägen och folket som går mot sin undergång. Allahu Akbar. Yani människan som lyder Allah Azza wa Jal kommer få det här ljuset i hjärtat. Att han kan se al-haq. Och han kan skilja på vad som är rätt och fel. Och den andra och tredje belöningen är förlåtelse. För de stora och de små synderna. Och sen säger han, och den fjärde belöningen, al-ajr al-azim wa thawab al-jazil liman ittaqahu wa athara ridahu ala hawa nafsihi wallahu dhul fadl al-azim. Och typ den stora och enorma belöningen för den som sätter Allahs välbehag att tillfredsställa Allah framför sig själv är att Allah Azza wa Jal kommer att ge honom från sin enorma nåd. Vilket är den största belöningen, eller? Så alla kullihal, i denna aya så nämndes då att personen som lyder Allah kommer att få det här ljuset i hjärtat, el-furqan, som hjälper honom att skilja på vad som är rätt och fel. Och här så sa också profeten alaihi salam att då rådfråga ditt hjärta. Rådfråga ditt hjärta. När du är osäker. Om det är tillåtet eller inte tillåtet. Rätt eller fel. Och den troendes hjärta finner frid i det som är rätt. Och känner sig osäker mot det som är fel. Och så sa han, var in eftäkel muftun. Även om de som ger fetwa skulle ge dig fetwa. Var in eftäke en näs afon. Var eftauk. Var in eftäke en näs var eftauk. Även om folk skulle ge dig fetwa. Och det här är en väldigt viktig punkt. För att folk idag vänder sig och söker svar på sina frågor, eller hur? Och som Sheikh Fawzan säger här i förklaringen, att tyvärr vissa människor vänder sig till vem som helst. Och det kanske också därför som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, wa in aftaka an-nas. Han sa inte wa in aftaka al-ulama. Wa in aftaka an-nas. Om folk ger dig fatwa. Och det är skillnad på vad folk säger och vad ulema säger, eller hur? Och vem ska man vända sig till om man vill ha en fetwa? Till ulema, eller hur? Man ska inte vända sig till folk. Vanliga människor. Utan man ska vända sig till ulema som baserar sina svar på Koranen och Sunna och en i de islamiska bevisen. Så han säger då, Sheikh Fawzan, att muslimen ska agera i enlighet med denna hadith och vara försiktig med det som sägs och det som skrivs och alla dessa fatwa, speciellt i denna tid alladhi qalla fihi al-khawfullah, i denna tid där folk inte är rädda för Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajarra an-nasu ala al-fatwa, och folk inte är rädda för att ge fatwa. Wa ala al-qawli ala Allah bighayri ilm, och att tala om Allah utan kunskap. Illa man sha Allah, förutom de som Allah har skonat. Så den här hadithen är väldigt nyttig, säger han, i denna tid. Att en människa då ska vara försiktig. Och det finns de tyvärr som inte bryr sig om vad som är rätt och fel, utan de vill bara ha någonting halal, eller hur? Det finns det. De bryr sig inte om halal eller haram. De går bara och frågar hemsidor, frågar shuyukh, vem som helst. Är det halal eller halal? För han vill höra någon som säger halal. Halas, det är det jag kommer att följa. Han har redan den här, till exempel, jag vill raka skägget. Han utgår från det, hans utgångspunkt. Och då frågar han, han. Till slut någon kommer säga halal, eller hur? Någon av de här människorna som är okunniga och inte fruktar Allah Azza wa Jal. Eller som ger fatwa baserat på okunskap. Eller fatwa baserat på sin hawa. Man kommer säga halal och den här människan kommer att följa honom. Det är inte så man ska gå tillväga. Utan om du är sanningssökare, du vänder dig till al-ulama som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, som baserar sina svar på Koranen och Sunna, på ijma, vad salaf har sagt, och inte kommer med nya påhittade åsikter. Så det är det man ska rätta sina svar efter, bevisen. Så om du vänder dig till en människa och han bara svarar från luften utan att nämna bevis och det känns fel i hjärtat, vad gör du då? Du accepterar inte. Du agerar inte på denna sak. Och det är det här som kallas för al-wara. Att man är försiktig. Och det är en väldigt viktig egenskap. Och vi har talat om det här tidigare i denna bok, Arba'in an-Nawawi. Al-wara. Att man låter bli. Vi har halal, vi har haram, och vi har det som vi är tvivelaktiga. Vi vet inte om det är halal eller haram. De här sakerna ska man vara försiktiga med. Som vi nämnde i hadithen förut, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Det som är halal är tydligt och det som är haram är tydligt, och mellan dem finns en mushtabihat. Vad ska man göra med en mushtabihat? Man ska vara försiktig tills man vet att det är halal eller haram. Vad sa profeten också alaihi salatu wasalam? Da' ma yuribuk illa ma la yuribuk. Lämna det som du tvivlar på och ta istället det som du inte tvivlar på. Så det här är väldigt viktigt. Idag finns det otroligt mycket åsikter. Otroligt mycket folk som snackar om islam. Eller hur? Och de här som sheikhen sa som inte fruktar Allah. Som talar för sin hawa. Som talar baserat på sin bid'a. Så man ska inte följa varje person som pratar om islam. Utan man ska vända sig till de stora ulema. Och fråga dem och baserat på bevis. Acceptera det de säger. Men folk som talar utan bevis och så vidare. Där ska man vara försiktig. Och inte acceptera tills man vet att det här är korrekt. Och som vi sa, den här måttstocken, att också man ska känna efter. Känns det här rätt eller fel? Eller hur? Om det är någonting där det inte finns ett klart och tydligt bevis och det känns fel, du behöver inte acceptera. Om du känner dig osäker med vad en alim har sagt och bevisen var inte så tydliga, du kan gå och fråga någon annan också. Som de lärda nämnde. Eller hur? Ibland finns det ikhtilaf för en fråga, du kanske inte fick tydliga ett tydligt svar. Det kanske finns en följdfråga. Kanske sheikhen inte förstod din situation. Alltså, du kan gå och fråga någon annan. Eller fråga igen och så vidare. Så det är en väldigt viktig hadith. Vad gäller vad som är rätt och fel. Och att man också måste vara försiktig. Man måste vara försiktig. Men vi sa, gå tillbaka till sitt hjärta är när det inte finns bevis. Eller hur? Eller du inte har hört bevisen och så vidare. Men om det finns bevis, då ska man inte säga gå tillbaka till mitt hjärta, utan då underkastar man sig bevisen. Eller hur? Det finns många människor vars hjärta inte finner frid i bevisen. Och det är inte det som menas med hadithen, utan det som menas med är de här sakerna som är lite otydliga. där man inte vet rätt och fel och bevis och så vidare. Om det känns fel, lämna. Om det känns rätt, inshallah, då är den här saken korrekt. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.